Varmt välkomna till ett nytt tryckande färskt avsnitt av Mötlöparen. Mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podden. Och det här är en podcast för löpare av löpare. Och jag är väldigt tacksam över att Helsingborg Marathon är med och sponsrar podden här under våren 2023. Stort tack till er. Och jag hoppas att du som lyssnar har surfat in på helsingborgmaraton.se och anmält dig till någon av loppen som avgörs den 2 september. De har ju Helsingborg Marathon, det finns halvmaraton, då Bauhaus-stafetten och såklart Kids Run. Surfa in på helsingborgmaraton.se och anmäl dig. Loppet avgörs alltså den 2 september. Nu över till veckans gäst. Han har haft en otroligt stark och bra karriär inom löpningen. Han slog till med svensk rekord 2007. Då han sprang på 8.05.75 på 3000 meter hinder. Och han är otroligt folkkär. Och jag är otroligt glad över att han ville vara med i Mötlöparen. Jag skulle kunna räkna upp hur länge som helst med hans fina och med alla de meriter som han har. Vi kommer prata om det längre fram om du fortsätter lyssna. Du är säkert nyfiken på vem det är jag pratar om. Jo, den här gången ska du få träffa Mustafa Mohammed. Och det här blev ett härligt samtal där vi går igenom delar av hans karriär, hur han blickar framåt, vad som motiverar honom till att fortsätta och vad han tror om det svenska rekordet på maraton. Är det han som kommer fortsätta ha det? Eller vem kommer i så fall ta över det från honom? Det och mycket annat pratar vi om i detta samtal i ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Och just det, innan vi kör igång. Är det så att du gillar den här podden tycker jag att du ska gå in och visa dig genom att dels följa oss på Instagram där vi heter Mötlöparen och sen gilla oss på Facebook där vi också heter Mötlöparen. Du kan även ge ett betyg till podden. Det gör mig superglad om du vill göra det. Så att vi kan få ännu fler lyssnare. Med det sagt så har inte jag mycket mer att säga. Utan jag tycker att vi kör igång. Jag ger er ingen mindre än Mustafa Mohammed. Nu kör vi. Så, då ska jag hälsa Mustafa Mohammed. Varmt välkommen till Mötlöparen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är mycket bra.
Du har varit iväg här på träningsläger en vecka.
Ja, jag var en vecka i Portugal och tränade på samtidigt som jag var med som ledare i träningsresa som Springtime Holdrik.
Ja, just det. Hur är det att vara med som ledare? Har du varit med ofta som ledare på de resorna?
Ja, det har jag. Det tycker jag funkar bra och jag kan kombinera det med min egen träning.
Ja. Har du lyssnat på något avsnitt av Mötlöparen eller så?
Nej, jag har inte.
Nej, för jag brukar ofta ha samma fråga i början som första fråga. Som lyder, vem är? Och sen i det här fallet blir det ju, vem är Mustafa Mohammed? Så jag tänker att du får presentera dig själv lite.
Ja, det är en 44-åring elitlöpare med också tvåbarnsfar. En glad, positiv man i den bästa ålder.
Ja, ja, du är ju ganska välkänd i löparsverige vid det här, eller i löparvärlden också kan man ju säga. Hur kom det sig från början då, att du började med löpningen?
Ja, det var nog flera anledningar. Dels så spelade jag fotboll innan, jag tyckte det egentligen var roligare. Och så slutade jag fotbollstränare och det var inte lika roligt och jag märkte i både under fotbollen och men även skolan olika lopp jag hade lätt för löpning. Så, och så det här var samtidigt också 95, så det var det 4-års-VM i Göteborg, Sverige, och tittade mycket på det och tyckte, ja, men jag tror jag blev ganska inspirerad där.
Men hur rullade det på sen då? Då började du med friidrott eller hur?
Ja, jag började springa lite grann under vår och sommar 95. lite mer än jag var tidigare. Och sen hösten där 95 så gick jag med i Helle IF. Och där har jag varit sedan dess och haft samma tränare som jag fick då, Ulf Friberg, fortfarande.
Ja. Och ni har haft ett långvarigt samarbete, kan man minst sagt säga det.
Väldigt långt, verkligen. Och i början, som för de flesta, så hade jag en spikrock uppåt i karriären och utvecklats väldigt snabbt. Från att inte haft någon strukturerad löpträning innan till att få det och träna med i grupp och börja köra en löpintervaller och ha tränare och så vidare, så gick det väldigt snabbt sen utvecklingen.
Hur körde du då, om du tänker tillbaka då, när du började? Hur såg träningen ut när du började ungefär?
Ja, det var 3 hårda pass i veckan. Oftast var det på tisdagar, körde vi oftast antingen bana om det var bansäsong, banintervaller, annars var det grusintervaller runt en sjö i Uddevalla. Och sen på lördagar eller söndagar, i alla fall helgen, då kunde det vara backintervaller. Och så torsdagar, korta intervaller.
Ja. Hur var det i början då? Du fastnade direkt?
Ja, men jag tyckte det var roligt. Dels trots att det är en individuell idrott så var det liksom mycket gemenskap för kompisar där och vi körde ihop ofta mycket. Och, så det var ju kul, och sen samtidigt så också märkte jag hur jag snabbt blir bättre och bättre. Också roligt att se utvecklingen då.
Ja.
Så det var roligt.
Men vilka distanser var det du började springa då, när du var så?
Jag tyckte ju om då att tävla. Och jag tävlade gärna på det mesta. Jag var ju begränsad i min snabbhet. Jag var inte så snabb. Men samtidigt så tyckte Ulf, min tränare, då att då är det bra att springa kortare för att få öva på det och få upp lite snabbhet och köra även korta intervaller. Så jag sprang egentligen allt från 800 meter och uppåt, och jag sprang både landsväg, bana, terräng, det mesta.
Ja. Vad tyckte du var roligast då, när du tänker tillbaka?
Det var nog variationen, tror jag. Att jag skulle bara köra en av dem, så tror jag inte det skulle vara kanske roligt i längden, men just att det blir sån variation.
Ja. Hur gick det då för dig resultatmässigt?
Ja, men det gick väldigt bra. Som sagt, jag började hösten 95 i Helle, och redan mindre än ett år senare, det var våren 96, så vann jag i P18 träng-SM 4 kilometer.
Ja.
Mitt första guld då, juniorsidan. Och sen på sommaren så vann jag på banan 5000 meter och 2000 meter hinder.
Ja. Men har det sen fortsatt för dig, och har det bara rullat på så, eller hur gick det sen?
Det rullade på så med juniorframgångar, först i Sverige då, sen även internationellt. Tog silver på junior-EM 10000 meter 97. Och sen var det 98 var det junior-VM där jag tog mig till final och blev 8 på hinder. Medan på EM var det 10 000, så det var lite olika. Ja, det funkar för mig mest långdistans, 3 000 meter uppåt. Inte så mycket medeldistans. Men sen tog det väl lite stopp. Jag var skadad 2000, så jag tävlade inte alls, tror jag, den sommaren. Så då men fram till det så bara var det, rullade bara på.
Ja.
Så första större problemen dök upp där.
Hur var det då, nu när du, eller hur tacklade du det?
Det var jobbigt, var det. Det var, jag tror det var hälsoinflammation bland, och även hade problem med löparknä. Nej, men det var tungt, särskilt när man vande sig vid att det skulle bara rulla på. Och plötsligt få sån här, jag kanske hade fått någon mindre någon vecka bara innan, men nu var det liksom under en längre period. Så sen kände jag lite tröst i att jag faktiskt kunde cykla och göra lite annat ändå. Men det var lite tungt, det var det.
Ja. Men sen kom du tillbaka. Hur var det sen när du kom tillbaka?
Ja, när jag sen kom tillbaka 2001 så tog det slut att vi skulle pausa med hinder. tänkte om det var kanske det som var lite orsaken till skadorna, hinderlöpning, som ändå var ganska tuff mot kroppen. Så då sprang jag, då satte jag med på 5 och 10 000 meter, både 2001 och 2002. Och 2002 kom jag och försökte kvala på, till EM på 5 000 och 10 000. Först försökte jag på 10 000, så var jag, tror jag var 3 sekunder ifrån. Gränsen var 28.45 och gjorde 28.48, tror jag, 49. Och sen försökte jag på 5000 meter. Då var gränsen 13.39 och jag gjorde 13.41. Och det var liksom mycket jagande där, försöka kvala under sommaren. Och till slut när jag märkte att jag inte klarade inte det, så var sista chansen att springa 3000 meter hinder i Karlstad GP. Och då hade jag inte sprungit hinder sen på, vad blir det, 3 år då.
Ja.
Men jag tänkte, jag har inget att förlora. Jag kör på. Då persade jag rejält och sprang på 8.36 och 2 sekunder ifrån kvalet där med. Men då, det gjorde det loppet faktiskt att jag tog upp hinder igen. För jag kände att med ett lopp på 3 år ändå var så bra, så kände jag att men här finns det en del att plocka.
Ja. Hur lägger du upp, alltså hur lägger man upp träningen? Jag som inte, jag har sprungit 3000 meters hinder på DM. Men hur tränar man liksom inför, eller hur tränar du inför 3000 meter hinder? Vad är största skillnaden jämfört med att träna för?
Ja, men dels vill jag ha överfart. Alltså att jag blir bekväm med den farten som jag springer på hinder sen. Så fortfarande en del korta intervaller. Och sen blir det några specifika hinderpass där jag springer med häckar då. För inte skaderisken, så vill jag inte ha hinder utan byta ut dem mot häckar. Mm. Där hindren skulle stått. Och oftast så körde jag körde sällan ett helt pass med bara hinder. För det blir ganska väldigt mycket hopp och skaderisken ökar. Jag körde intervaller utan hinder och sen körde jag på slutet då. Mm. När jag är trött, för det är då tekniken, jag behöver öva på tekniken mer. I början när man är pigg så är det lättare att få till det, men på slutet när man är trött så är det lite svårare. Så då körde jag med häckarna när jag var på slutet och trött. Och sen tror jag att jag hade faktiskt stor nytta av att jag var ganska uthållig och genomtränad. Jag tränar ganska mycket för 10 000 fortfarande. Jag tror just för hinder så behövs det den typen av styrka.
Mm. Men hur gick det då? Bestämde du dig för att ta upp hinder igen?
Eller jag testade en till i vår SM sen, och då sprang jag dubbel både. Från början hade jag tänkt bara springa 5000, men då, eller 10000 och 5000, men då ändrade jag mig så sprang 5000 och hinder.
Mm.
Och då vann jag mitt första SM-guld på seniornivån på hinder. Det blev 2 av 5 000 sen. Då fick jag ju ännu mer kvitto att, för att persa ytterligare. Då blir det satsning nästa år mot hinder.
Ja. Hur minns du den känslan att ta ditt första SM-guld på 3 000?
Ja, men det kommer jag ihåg. Den är fortfarande en av mina, man skulle ramla mina SM-guld, så står den högt upp just att det var första. Och att det känns lite som lite revansch också från det missade EM:et också. Eftersom jag hade missat det och var så nära på 3 olika grenar.
Ja.
Så fick jag, ja, men det var kul att få lyckas där.
Ja. Ja. Men sen på 3000 meter hinder gick det ju väldigt bra för dig sen också.
Ja, sen tog det fart där med hinder. Och då fortsatte jag ändå springa även andra distanser, men det blir mer och mer, ju bättre jag blir på hinder, desto färre blir det lopp av de andra distanserna. Till exempel 1500 meter så sprang jag typ en gång om året kanske.
Ja.
Vilket var lite synd, för jag hade gärna sprungit fortare där, men då tror jag skulle behövas fler lopp än bara ett per år. Likaså på 5000 och 10000 tror jag inte jag sprang överhuvudtaget. Möjligtvis kanske något SM längre fram sen, men det också pausade jag. För det blir lite grann så att när jag blir bra på hinder så kommer jag in på större tävlingar på hinder. Men det kunde jag inte göra på de andra, för jag hade för dåliga tider.
Ja. Men hur utvecklades din utveckling där internationellt?
Ja, men det utvecklas under flera år. Det utvecklas blir bättre för varje år. Först tog jag ganska stort kliv 2023. Eller 2003. Jag sprang på 8.23 och kvala till VM Paris. Och jag var ganska nära att gå vidare till final, men inte riktigt räckte till. Sen då klarade jag istället året därpå kvala eller gå vidare till final på OS i Aten. Sen har det varit så final varenda 05, 07, 09 och även OS. Både 04 och 08. Så det blir för många stora finaler där, några år.
Ja, vad är det för minnen från dem där? Från de loppen? Från finalerna?
Det är olika upplevelser, olika minnen. Jag kommer ihåg först OS där i Aten. Då var ju målet att ta sig till final. Vilket jag gjorde och blev jätteglad och tyckte det var roligt. Men sen gick lite luften ur och jag har blivit 13 i finalen och då blev det istället en besvikelse. Men det är väl kanske lite grann så när man lägger all krut på i försöken för att ta sig vidare. Så fanns det inte sen så mycket, lika mycket kraft kvar till finalen. Och sen 05, då blev det ny final och i Helsingfors. Jag hade större ambitioner i finalen. Visserligen var lite bättre, blev tia där, men lite besvikelse där med. Hade hoppats på ja, men topp 8 i alla fall. Och sen, men det blev ändå liksom sakta bättre för varje mästerskap. Och sen 06, då hade jag haft lite skadeproblem på vårkanten, så jag kom liksom igång sent den säsongen. Men ja, lyckades bli fyra på EM där. Men även om det bara var bra efterhand, med tanke på skadorna, så var det besvikelse att missa medaljen.
Ja, att komma fyra är ju inte så roligt på ett mästerskap. Vad har du för minnen från det?
Nej,
Var det bara
nej, men det var...
besvikelsen?
Ja, en liten tröst kanske när jag summerar säsongen, att jag ändå tyckte det var bra att komma igen starkt efter skadeperioden och hinna komma snabbt i form till EM och bli fyra. Så sätt kunde jag ändå se att ja, men det var bra, men visst, besvikelsen över missad medalj fanns där. Sen året därpå fyra igen och då var det den här gången på VM. Och då var jag egentligen i väldigt bra form. Men det är ju så mästerskap att har man inte spurten som jag saknade då, så blir det tuffare på mästerskap mot de som är bra på spurta. Så då förlorade jag mot tre kenyaner som tog de första tre platserna. Men där nog, det var, jag kommer ihåg, det var besviket direkt efter målgång. Men senare när jag blickar tillbaka så skulle jag säga att det var mitt bästa lopp i karriären.
Kan du beskriva lite loppet där? Hur var det där?
Ja, men jag visste ju att jag behövde göra någonting eftersom jag är inte så spurtstark, så jag bestämde mig för att köra hårt sista tre varv. Och det gjorde jag väl, men jag skulle varit vi cirka 500 meter kvar, så hade vi fått en liten lucka bakåt till en av kanjonerna som hade släppt. Och där skulle jag väl kanske köra på ännu hårdare, men så gick en av, jag vet inte om det råkade bli så eller om han såg det. Han gick upp, en av kanjonerna gick upp i täten precis innan klockringning. Det blev inte fartökningen så som jag hade tänkt mig, och då blev jag lite själv passiv. Sen efter den kurvan vid 300 meter så stack de, och då hade han redan kommit ikapp och stack också han med dem. Så nej, men sen går det inte heller att tänka om jag skulle gjort så eller si. Eller, jag gjorde det ändå jag kunde, och möjligtvis jag kunde gjort ändrat på någonting, men det är inte säkert att det blivit någon än skillnad i resultatet. Och ja, så här efterhand är jag ändå så klart nöjd och stolt att jag lyckats bli fyra på VM.
Ja, men det är väldigt, alltså, jag har länge, anledningen till att jag har dragit mig lite för att göra intervjun eller boka till, är för att jag har sett upp till dig väldigt mycket sedan jag började med löpningen. Och jag har ju sett många av dina lopp, liksom, och varit Du har ju blivit väldigt folkkär också efter de loppen. Vad tror du det beror på att många liksom... Du är väldigt omtyckt bland svenskarna.
Ja, jag vet inte. Det är svårt att själv svara på det, tror jag. Men jag tror, även om jag inte lyckades ta medalj på exempelvis den eller någon annan EM eller VM, så tror jag nog att i och med att jag var väldigt offensiv och försökte gick upp och drog och gjorde vad jag kunde för att optimera ändå mina chanser. Det tror jag sågs kanske många att det var bra vågat och bra gjort.
Ja. Sen när du slog svensk rekord också på, det var i
Det
Holland.
var, ja, Belgien.
Belgien.
Det var speciellt, det var en av mina roligaste stunder. För det var inte roligt bara efteråt att jag sprang fort, utan det var också att det kändes så himla bra under loppet. Det var en av de där få gångerna där det känns som allting stämmer. Det känns väldigt lätt och det kändes som att jag flög fram. Nej, men det var en väldigt skön känsla rakt igenom hela loppet. Och lyckades även vinna loppet, vilket för mig då var det fokus på placeringar i det loppet och inga tider. Vilket tror jag var bra. För hade jag sett hur fort det gick och tänkt på det och så kanske jag hade blivit lite rädd
Men
och tänkte att oj, det går för fort.
tror att det kan vara så ibland. Jag vet att jag har pratat med flera om det, att man kan ibland begränsa sig om man ser att det är så
Ja.
konkret att så här, oj, nu går det väldigt fort. Alltså.
Jo, men det tror jag verkligen. Jag tror man kollar på vad man har gjort och så tänker man att man ska kanske förbättra sig lite. Jag kom ju dit med 8:14 som bäst och förbättrade med 9 sekunder. Det är inget man tänker när man tänker att man ska göra tidigare, att man ska förbättra så mycket.
Nej.
Jag tror att skulle jag själv planerat vad jag ska springa på och vad möjligt, då kanske jag tänkt kring där när man persar med 4-5 sekunder, då skulle jag vara nöjd. Så jag tror det är bra någon gång, och det har jag märkt på andra tillfällen också, där när jag inte fokuserar på tider utan bara på placeringar och liksom gör ett bra lopp ute efter och ja, men hur det känns för dagen, och då har jag gjort också tiderna kommit av sig själva
Ja.
automatiskt. Det kan vara en begränsning att fokusera för mycket på tider.
Ja. Men just då, hur var, när du insåg att du, eller när du fick reda på att du hade slagit svensk rekord också, hur var känslan då?
Först direkt efter målgången så jag såg tiden, men jag fattade inte riktigt. Sen först så bara, och så några sekunder senare så kom Oskar Tjeckis in på planen springande och gratulerade. Han skulle springa senare efter mig, tror jag, senare på kvällen. Och sen kom Ulf och sen så småningom tror jag började fatta och var så otroligt glad.
Ja. För sen har det ju också gått från, nu har du ju, nu kör du inte 3000 meter hinder, men nu är det ju med maraton som du siktar mot, halvmaraton och maraton, 10 000. Ja.
Jag sprang sista hinderloppet 2010, Finnkampen.
Vad
Sen
var det som gjorde att du ville ta det här steget då, från 3000 till, eller ta steget upp i distans?
Nej, men jag har alltid känt under min karriär att jag är mer den uthålliga typen av löpare. Att snabbheten har varit min akilles egentligen. Uthållighetsmässigt, även när jag sprang hinder, så var jag bland de absolut bästa. Men när det gällde sen snabbheten så saknas det en hel del jämfört med världseliten. Så jag visste ju att för den senare så vill jag testa längre sträckor. Och jag sprang även en hel del långa sträckor under min hinderskarriär. Jag sprang både halvmaraton, Göteborgslaget några gånger och lyckades vinna där. Och samma sak med Lidingöloppet. Så utan att träna för specifikt då, utan. Så jag visste ju att jag måste ge maratonchansen någon gång. Så grejen var egentligen att det skedde betydligt senare än vad jag hade tänkt från början och jag så här efterhand kanske skulle gjort. Men delvis var det för att det gick så bra hinder som jag sköt upp hela tiden den här övergången.
Så tanken var egentligen att den övergången skulle skett tidigare?
Ja, precis. Jag till och med inför EM 2006 i Göteborg så visste jag inte om jag skulle satsa mot hinder eller om jag skulle satsa på maraton. Så då sprang jag året innan, 2005, ett maratonlopp i Sevilla för att se, liksom, för att bestämma mig efter det, hur satsningen blev mot EM. Och det blev ett riktigt dåligt lopp där, men det var dels var det skitväder, det var 5 grader och regnet och blåst, så jag frös där efter 5 kilometer. Och efter att ha sprungit loppet på 2.32 och en riktigt dålig känsla, så var det lätt att bestämma sig för hinder.
Ja, men det förstår jag då.
Men hade det gått bra så kan det mycket väl blivit maraton redan på EM 2006.
Ja. Hur var EM att springa då i Sverige?
Ja, det var fantastiskt att springa hemmaplan, mycket publik och få det publikstödet de var. Det var fantastiskt.
Hur tänker man när man går ut på ett sånt lopp på hemmaplan och man har publikstödet bakom sig och
Ja, men jag försökte, man funkar ju olika såklart, men jag försökte kolla upp mot publiken och ta in den energin och dra fördel av det. Vissa kanske blir nervösa av det och tittar ner i marken, och jag försökte verkligen njuta av det.
har du det alltid varit så för dig, eller sen du börjat, du, eller har du tacklat det olika inför lopp?
Nej, jag har blivit bättre på det. Jag hade lite svårare, även om jag lyckades, ska man säga, tämja och hantera den nervositeten som blev som junior, så var det ändå, tyckte det var jobbigt. Men sen dels tog jag hjälp av mental coach. Och ja, men sen istället för att det var en jobbig grej, så tyckte jag det blev en rolig grej. Ja, fantastiskt för att vara här och springa för så mycket publik, och ja, men och försöka njuta av det istället.
Ja, men har du några konkreta tips? För jag vet, det där är ganska vanligt att det kan låsa sig att man blir nervös liksom i den situationen. Även om man är
Jag
på
menar,
vilken nivå, alltså man är på som man.
ja, nej, men nervös blir jag fortfarande, så det är inte det. Det är bara med hur man, universitet är bra, man får en, men det är hur man tror med tankarna. Att innan kanske jag tänkte mer att oj, så mycket folk, tänk om jag gör bort mig, tänk om när det går dåligt, tänk om jag springer. Men sen blev det mer att det här gör jag. Jag gör det här för att jag tycker om det här. Och jag har kämpat och tränat hårt för att få chansen att stå här idag och kunna mäta mig med de bästa och springa ett mästerskap som vi gör nu. Så det blir mer en grej att jag lyckas ta mig hit precis så som jag ville. Och nu äntligen ska jag skörda och visa vad jag kan för. Så jag tror mer att jag vände på mina själva tankarna jag hade och min inställning. Från att fokusera på prestation med att ja, vad kul att vara här. Sen får man se hur det går.
Ja, för det där kan ju vara väldigt svårt också. Alltså, och det är väldigt viktigt att man faktiskt njuter av det där och då.
Ja, jo, verkligen. Det är synd när man tränar så mycket för och vill komma till mästerskap, och så när man väl är där så kan man inte ens njuta av det.
Nej,
Det är lite
exakt.
synd.
Men vad har varit de största lärdomarna, tycker du, med alla de mästerskapen du har gjort under din karriär? På de olika distanserna? Både när det kommer till maraton och.
Ja, men dels finns det en del lärdomar kanske rent taktiskt. Mitt första stora mästerskap, det var ju 2003 VM, där jag, ja, men dels la alldeles för mycket energi på redan innan dagarna innan på VM-byn där med, ja, men jag tyckte det var häftigt att vara där, och jag var lite överallt och kollade tävlingar, jag var spelhallar, jag var liksom. Och det lärde jag mig sen att nej, det är fokus, göra som jag brukar göra, ta det lugnt, slappa, spara krafter. På året efter exempelvis OS då, jag var inte på arenan någonting innan mitt lopp. Däremot när jag tävlat färdigt, då var jag där och kollade och hejade på andra och kunde njuta med. Det var en lärdom. Och likadant med rent taktiskt att springa. Jag lärde mig att om jag har större chans att gå eller chansen blir större om det blir fart i försöksloppet. För om man har chansen dels att gå vidare på placering men även tid, så skulle det inte bli topp 3. Så kan bli 4, 5, 6 och ändå gå vidare om det är hög fart.
Ja.
Och då lär jag mig att det är till att sätta fart på loppet men även prata med andra som vill ha likadant, så vi kunde hjälpas åt. Så det hade jag med mig till andra mästerskap sen. Men sen är det, ja, det har varit häftigt och kul att vara med i de här olika mästerskapen. Ja, men visst, även om jag ibland kanske inte tyckte att jag fick ut allt jag hade, så blev det lärdomar till nästa hela tiden.
Om du skulle ta ut de topp 3 bästa minnena från mästerskapen som du har varit med på, vilka skulle det bli?
Första på OS skulle jag nog en av dem. Inte finalen i sig, men att själva ta sig till finalen. För det var, har varit dröm länge att få svinga en OS-final. Så den är med. Och sen VM i Osaka. Där, det var nog första mästerskapet där jag inte fokuserar jättemycket på försöken. För att annars har det varit att fokusförsöken för att ta sig till final, för att liksom, jag var nära, behövde max, nästan maxa för att komma till final. Men det behövde jag inte i Osaka, för jag var så pass, hade överkapacitet där. Så det var första gången jag kunde känna att nej, men försöken kommer jag klara. Det är bara fokus och kraft är kvar till finalen som gäller. Att det var mer fokus på finalen. Ja, så det var... Den är också med och i placeringen i sig, min bästa någonsin. Och sen EM hemmaplan 2006. Det är väl de tre mästerskapen.
Ja. Ja, men det, ja. Det har blivit många mästerskap för dig.
Ja, det har det. Det har det. Dels på hinder, men sen även senare har jag gjort en del på halvmara och mara.
Ja. Om vi fortsätter då, när du gick över på en marasatsning. Gjorde du två, vad sa du att du gjorde på den testet? 2.36, är det?
2.32.
2.32?
Ja.
Hur kändes det då? Alltså inför just maradistansen? Berodde det mycket på vädret eller vad?
Ja, fast, nej, men där var det mycket vädret. Alltså det var svårt att springa fort. Det var, blåste mycket, regna. 5 grader kallt, jag hade kort i linjen, frös efter 50 meter.
Ja.
Och alla sprang mycket sämre än vad de brukar, så att jag var trots allt, trots den tiden var jag femma i loppet, det säger en hel del.
Ja, okej. Ja, då, men hur la du om träningen så där, när du gick från 3 till...
Ja, när jag la hinderskorna på hyllan 2011, så skulle jag träna för maran, och jag var kanske lite naiv och tänkte att det skulle vara en lätt övergång. Men det var tufft och jag blev skadad ganska snabbt och tävlade ingenting den sommaren. Så det blev först 2012 som det blev maratonsatsningen kom igång.
Hur såg träningen ut då ungefär inför maran?
Alltså lite mer mängd, men inte mycket mer. Det var mer den här få till specifika passen, dels långpassen. Och längre intervaller, exempelvis 4-5 gånger 5 kilometer, långpassen på kring 35, där jag även hade med kvalitet i långpasset. Det kunde vara exempelvis först en timme i distansfart kring 4-10 låga, och sen kunde det vara en 10 kilometer tröskel kring 3-20 i skogen. Och sen ytterligare kanske lite intervaller på det.
Mm. Men hur gick det då för utvecklingsmässigt på maran där, från 2012?
Jo, men jag tyckte just det året var bra. Först sprang jag i Hamburg 2012-28. Men sen då var förhoppningen att det skulle räcka till OS. Jag klarade internationella kvalgränsen, men jag blev inte uttagen av SOK. Och sen hösten... samma år där, från november, då sprang jag Florens maraton. Och då var jag ännu bättre i form. Jag tror, eller det känns som att så här efterhand, det var mitt bästa maratonlopp någonsin i karriären. Även bättre än mitt svenska rekord. Jag var bättre form där. Men flera saker som gjorde att det inte gick snabbare än 2:12:36. Dels var det tuffare bana, väldigt knixig bana. Och sen sprang jag själv hela loppet, solo. Jag sprang i min fart som jag tänkte jag skulle ha kring 2:10 fart ungefär. Och då blev jag ensam. De där bak kanonerna i Tops som var egentligen bättre än mig, de brydde sig inte om mig. Och sen kom de i kapp halvvägs och så drog förbi. Och så jag hade ingen nytta av dem. Och sen var det ju, om man jämför med mitt svenska rekord, så var det ju innan de här kolförbiskorna. Så som jag tror ändå kan göra lite skillnad. Så det var nog mitt bästa lopp, tror jag.
Ja. Men jag tänker just den på... Då, när du gjorde, när du klarade OS-kvaltiden, jag kommer ihåg det. Det blev ju mycket diskussion som det blir ibland kring SOK och hur man tar ut. Hur påverkades du av det? Eller hur bryr man sig om det som idrott? Eller hur tänker man kring det?
Ja, men jag blev väldigt besviken, för jag trodde faktiskt att jag skulle bli uttagen då. Med tanke, dels för att det var min första mara sen jag gick över till maraton. Att då göra sitt första 2:12 klart under den internationella gränsen, och samtidigt som andra fick chansen i andra länder som hade gjort sämre tider. Och, ja, men jag trodde inte, de sa, jag förstod som att hade jag varit yngre så hade det varit enklare att motivera. Men då var jag var 33, men... Det var ingen hög ålder på en maratonlöpare än som vi gör då. Nej. Vilket jag visade senare, 9 år senare också. Men framförallt att det var första, att åldern spelar, har mindre roll. Jag har varit en sak med att jag hade sprungit i maraton i flera år. Och sprungit många lopp, men det var mitt första. Om man inte räknar det här och kalla loppet innan.
Ja.
Så det var en stor besvikelse. Men det var inte så mycket att göra åt, det var bara att gå vidare.
Men jag tänker just då blev det mycket runt omkring, alltså att folk du fick ju bra stöttning där runt omkring.
Ja, men det fick jag verkligen. Det var till och med någon annan min samling, kommer jag ihåg. Så att det är jag glad och tacksam över. Ja. Det stödet.
Men det där har ju också varit, sen var det Mikael Ekvall också som råkade ut för samma sak.
OSS senare, 2016.
Ja, exakt.
Och sen 2020 så var det likadant igen. Så jag har ju varit så hela tiden att... SOK, antingen måste man klara väldigt, väldigt mycket bättre nivå så att man har topp 8 chans i deras ögon då. Eller så måste man vara ung helt enkelt. De har lite åldersnöja där.
Ja, men hur mycket påverkas man som idrottare av det? Alltså, blir man besviken och alltså, tycker att det är orättvist, eller hur tänkte du?
Ja, alltså det blir ju inte rättvist om man tänker med tanke på att en exempel 2020 då i Sevilla, så var det en dansk som var en minut efter mig, och han jublade för han visste att han kommer få springa OS, innan jag visste ju inte, och sen blev det ju inget heller. Så det är tråkigt när andra löpare som man är lika bra eller bättre får uppleva OS. Det är ändå en stor grej och vara med OS, och nu hade visserligen varit med OS 2 gånger, men Ekvall exempelvis, som också hade borde blivit skickat, fick ju inte den chansen. Så att det, och för vissa kan det till och med vara skillnad på den ekonomin det kan innebära och den satsningen, fortsätta satsningen. Så jag tycker verkligen att det är missgynnande för oss i Sverige.
Jag kan ju också tycka så här att det kan ju vara om det finns ungdomar som vill satsa på maraton och man ser hur så, alltså om man har som dröm som, eller som ungdom att så här, Sverige är för hårt att skicka, alltså det är för, hur tror du
menar? Verkligen, de säger ju att de vill få fram förebilder och så vidare, men samtidigt är min signal att nej, glöm det. Du måste vara de absolut bästa, eller så är det ingen idé, du satsar överhuvudtaget.
Ja.
Liksom man, och jag förstår inte varför vi, om det nu har varit rätt väg, varför är vi ensamma om det? Varför är vi de enda som tänker rätt? alla andra tänker fel.
Ja. Ja, men jag menar om alla länder skulle resonera så, det skulle inte vara så många som startar på OS heller.
Det skulle, nej, det skulle vara direkt final i de flesta grenar.
Ja, exakt.
I morgon skulle det vara 25-30 med istället för 80-90-100 var det.
Ja. Men om vi släpper den diskussionen, man kan prata om det länge. Men du nämnde här skorna. Du tycker ändå att det här loppet du sprang 2.12.36 var ditt bästa lopp som du har gjort. Hur mycket tror du att de här skorna som har kommit nu, superskorna som kallas, eller kolfiberskorna, hur mycket tror du att de gör skillnad på en maratondistans?
Jag tror du kan göra mellan, ja men, 1-2 minuter kanske, mellan 1-2 minuter. Jag tror det är individuellt också såklart. Så det är svårt att säga, men viss skillnad tror jag skulle göra.
Ja.
Men det som jag också tror, eller som jag anser, att det loppet var bättre, det är inte bara skor utan också att det var, jag sprang solo och att det var tuffare bana helt enkelt.
Ja.
Det är skillnad då, tycker jag, Lea Klunga som jag gjorde i Sevilla nu senast. Och bara liksom lida med det där än att själv ta vinden och själv sätta fart och det är tuffare.
Mm. Men hur tänker du då inför, hur lägger du upp eller vad har du för taktik eller så, hur lägger du upp ett lopp på en marare?
Ja, först försöker jag komma fram till ungefär vilken form jag tror jag är i. Om jag återigen tar exemplet där, det svenska rekordloppet i Sevilla. Då trodde jag att jag var någonstans mellan 2.11 och 2.13 form. Så att jag tänkte att ja, men, kring perset, och har jag bra dag så kanske det blir lite snabbare. Har jag sämre dag så blir det lite långsammare. Och så visste jag att det fanns en tredje grupp skulle gå för 2.11. Så tänkte jag, det blir perfekt att hänga med där. Har jag dagen så kanske jag kan klara det. Och har jag inte det så tappar jag lite på slutet ungefär. Och, så då var det tanken så, och jag visste att jag ville hänga med där även, alltså oavsett, för jag menar, halvvägs ska det kännas ganska lätt. Och det är egentligen först efter 30-35 som man vet om man har dagen eller inte. Så jag var med bestämd inne på att jag ska hänga med den här klungan upp till 30 i alla fall. Och sen får jag se hur det känns och om jag kan kämpa mig vidare, hänga på ännu längre.
Mm.
Och, men det som hände var att det kändes lätt även vid 30. Det kändes jättebra. Och jag var med i klungan. Det var stor klunga. Från början var vi över 30 pers. För det var under pandemin och det fanns inte så många andra lopp. Så det var många som ville springa där. Och likadant kändes det vid 35. Jag tänkte, shit, det här, men jag vill inte heller, det kan ändra saker snabbt, så jag tänkte, ja, men jag ska inte upp och köra nu ännu, så jag väntar lite till. Jag hade hoppats någonstans där att någon annan skulle köra så jag kunde hänga på. Till slut så fick jag upp och köra själv, jag tror om det var 38 eller 39, för det kändes fortfarande bra.
Ja.
Så det var ett fantastiskt lopp så sett, men så, och till din fråga, det komma fram till vilken form jag är och sen ungefär om det finns någon klunga att hänga på som går kring den farten, för det är betydligt lättare att hänga med en klunga än att köra själv. Så jag hade, det att jag hade inte funnits 2.11-grupp och jag tror att jag är i den formen, och det finns 2.10-grupp, då springer jag hellre snabbare och hänger med den klubben i högre fart än att springa själv 2.11.
Mm. Men hur går, en mara hinner ju hända mycket i huvudet också. Hur tänker du under en mara?
Ja, jag har en mental plan där jag delar upp loppet i tre delar. Där första delen, då tanken är att slappna av, vara passiv, ha tålamod, spara krafter. Och sen andra delen så är det mer att man börjar vakna till, börjar planera för och ladda för vad som komma ska. Göra sig redo för fight, som blir då den sista delen.
Ja.
Där det blir köra på i hjärnet och påminna själv att det är det här jag har tränat för, den sista delen. Inte första, första klarar jag ändå. Påminna mig själv att ja, men jag älskar det här, det är därför jag gör det. Och den här tröttheten, smärtan som blir, Dels vill jag sätta en siffra på det, hur trött är jag egentligen. I början brukar jag sätta 6-7 och då vet jag att det finns marginal. Och sen på slutet så påminner jag själv att det är tillfälligt, den här smärtan. Den går över sen när jag kommer i mål.
Ja.
Och jag vill känna efter att jag gjorde allt jag kunde. Så att ha den här inre dialog med mig själv under loppet.
Ja.
Peppa mig själv och påminna mig själv och olika saker.
Just när du slog svensk rekord, hur kändes, en typisk sportfråga, hur kändes det då?
Under eller efter?
Efter.
Efter, nej men det känns väldigt kul. Det var liknande glädje som när jag slog Anders Järjus rekord. Och det som jag tror bidrar till den här extra stora glädjen i båda fallen är att båda kom överraskande även för mig själv. Ofta så när någon gör ett väldigt bra resultat så blir inte de själva och de runt omkring överförvånade. För de vet om att de hade den kapaciteten och så. Det är bara utomstående som blir överraskade. Men här var det även jag själv. Blev överraskad i båda mina rekordlopp där. Så, vilket bidrog ännu mer. Och att det känns bra under loppen. Hela tiden, stort sett.
För blev du lite förvånad där att det uppfattades som att underloppet kändes det väldigt bra? Du var lite förvånad över att det kändes så bra?
Egentligen. Ja, ja precis. Jag hade faktiskt en liten svacka kring 17 kilometer vid 17. Och då tänkte jag, shit, det är långt kvar, hoppas att det är inte så rätt. Men då var det bara att kämpa vidare och fortsätta hänga med klungan. Och sen släppte den bara några kilometer senare. Och sen från det så kändes det bra. Och jag hela tiden kunde ligga med i klungan och känna att nej, men det här kommer och jag kommer kunna hänga med här länge.
Ja.
Det var bra känslan. Och vi var ju flera svenskar i en klungan. Det var både jag, Ebba Tulli-Kärla, Ekvall och längre fram i, jag vet inte om han var med första klungan eller andra klungan. Andra klungan tror jag. Och Ardanom. Bra.
Ja.
Som hade öppnat tokfort på 62,5.
Ja.
Så visste jag också att jag var tvungen att göra ett bra lopp för att kunna, ja, men eventuellt, för då var det fortfarande, jag trodde jag att 2,11 kring under 2,11 skulle kunna räcka till OS.
Ja.
Så då visste jag att dels måste jag klara tiden, men jag kan inte heller vara fyra bland svenskarna, för det blir också svårt att bli uttagen.
Ja. Men hur bra, koll. Jag vet, Abra brukar ju öppna väldigt hårt. Det är ju ett känt tecken. Hur bra kollar man så på sina konkurrenter även när man, för båda tävlar ju för Sverige också, men hur tänker du på det?
Jag visste inte att han hade öppnat så hårt. Jag visste bara att han var före oss och långt före oss, eftersom jag inte kunde se stenom då, ja. Även på långa rakors.
Ja.
Men sen visste jag inte dels hur om man skulle hålla, eller det trodde jag inte att han skulle hålla, för det han gjort öppnat hårt tidigare och tappat. Men jag trodde inte att han skulle kunna rent teoretiskt öppna så som han gjorde och sen tappa några minuter och ändå springa skitbra.
Mm.
Nu kom vi kappan omkring 35 och då gick han. Så att,
ja.
Då fick jag syn på honom till slut i alla fall. Och då visste jag att det handlade bara om oss i klungan.
Ja. Ja, för det är väldigt vanligt, jag vet hur jag har sprungit med honom också, att det är ett vanligt, hans taktik verkar vara så, gå ut väldigt hårt och sen kan han tappa ganska mycket.
Ja, men så gör han hela tiden och det är synd att han inte lär sig, för jag tror verkligen han skulle kunna få ut mycket bättre, han har större potential än han visat, när han behöver springa smartare.
Ja, men hur mycket har du lärt dig av de maraloppen som du har gjort? Tar man med sig mycket delar från olika...
Ja, men de loppen som ändå sprungit bra, då har jag sprungit två jämna halvor eller negativ split. När jag sprang där 2:10, då var det halvvägs hade vi 65-25. Och andra halvan hade jag 64-38, så det var ganska mycket snabbare än halvan. Så jag tror inte jag gjort någon gång snabbast första halva egentligen, när jag, och sprungit bra samtidigt.
Ja.
Utan oftast har det varit möjligtvis om det skiljer någon sekund bara, men har jag sprungit för fort första halvan, då har jag fått betala rejält sen.
Ja, just det. Det är ofta det där, om man får en negativ split, då blir det ju ofta en bra sluttid.
Ja, men så, och också känslan, det är, jag tror det blir dubbelt där, för när man är i bra flow och springer fortare, då får man strax efter inte ännu mer, man springer om folk, jämfört med när man tappar hela tiden, och ja. Glömsprungen hela tiden.
Ja, verkligen. Men just det där, i Sverige idag så har det blivit lite tuffare konkurrens, eller det är bättre konkurrens kan man säga, just på maren. Hur mycket ja, det påverkar det?
Det skulle jag säga egentligen överlag, många distanser som konkurrensen är bättre.
Ja.
Och det är bra, jag tror att det kommer driva tiderna snabbt till snabbare tider.
Ja. Hur snabbt tror du vi kommer kunna springa i Sverige? Hur länge tror du att du får ha kvar ditt rekord?
Jag tycker egentligen det är förvånande att vi inte har svensk rekord på bättre än 2:10, tack på vilka löpare vi har. Sen är det klart, Tegay har gjort 2:07, men det var inte svensk medborgare. Jag trodde ju någonstans att så fort han blir svensk medborgare så kommer svenska rekord ryka med 4 minuter.
Ja.
Och det tror jag fortfarande, men han har på andra sidan brutit 4 lopp i dag här nu, så att maratonlopp, så det, han behöver ju ta sig mål också.
Ja, det är just där på morgonen.
Det är viktigt det. Även det är lite, kan David slå det, och vi har Hemina Arshi, var ju fantastiskt där nu senaste, och jag tror att han kan utvecklas ytterligare och göra det. Russum, om han blir svensk medborgare, jag vet inte hur långt bort det är, han visar ju också flera gånger vilken kapacitet han har och sprungit redan på 2:09, så det finns verkligen väldigt många möjligheter att vi ska få ner tiderna, och även morgon, för den behöver ner. Det är dåligt 2:10 som svensk rekord.
Mm.
Visserligen har vi Norge 2:05 som är väldigt bra, men även om man kollar på runt om i, ska man säga, man kommer inte långt på 2:10 i de flesta lappen.
Nej. Men vad tror du det är som har gjort att det har tagit så lång tid? Då? Dels att vi slår det gamla svenska rekordet, och dels nu att det inte har gått snabbare som du tycker än 2:10.
Ja, men dels har vi inte haft några maratonspecialister som verkligen satsat ordentligt. Jag menar, David gjorde det långt senare i sin karriär. Han var från början och visst han sprang några lopp, men jag tycker det är på senare år som han börjar satsa mer och mer. Jag själv 2012 satsade på att springa fort på morgonen. Sen dröjde det till 2020 när jag satsade att springa fort egentligen. Däremellan så var det mästerskap 2013, VM 2014, EM. Sen har det varit Stockholm maraton egentligen på SM, där jag varit mer ute efter SM-medaljer och placerat mig bra. Det är inte kanske på Stockholm som man satsar på att springa fort.
Nej.
Göra tider. Så jag har, det var just de åren som jag gick för att springa fort och inte för placeringar, utan göra tider 2012 och 2020.
Men
nu, och senare också 2021. Sen dess har jag försökt springa fort såklart.
Ja. Hur mycket tror du att du alltså kan hjälpa när det har blivit så en ökad konkurrens? Alltså när det finns flera som kan spara varandra?
Det tror jag absolut, men man sätter ribban lite högre och... Ja, men innan så kanske man skulle vara nöjd och vara bra med 2:12, 2:13. Men nu tror jag alla siktar på 2:10 eller snabbare. Ja, men vi har även Linus Rostad som också tror jag har kapacitet att springa svensk rekord. Vi har kanske en 5-6 löpare som kan göra det. Och då tror jag definitivt att en eller två kommer få till även dit.
Mm. För din del då? Du vill inte putsa det också?
Jag tror Alltså visst finns, man ska aldrig säga överraskad med Per Frölund, de kanske kan göra det igen, men jag tror att det kommer att vara andra som kommer att driva tiderna neråt i Sverige än jag.
Ja.
Och så bör det vara. Det ska inte vara en 44-åring som ligger längst fram.
Men jag tänkte just på det här.
Svensk maratonlöpning.
Jag tänkte just på det här. Du har ju hållit på och haft en väldigt lång karriär. Vad är det som motiverar dig fortsatt till att fortsätta träna?
Ja, men jag tycker det fortfarande är roligt. Och även den här tuffa träningen. Att köra med min träningsgrupp, tuffa intervaller och springa långpass. Och med de här bitarna. Jag tycker det fortfarande är väldigt roligt. Och jag känner ju att jag fortfarande kan hålla hög nivå. Jag vet inte om jag kommer kunna förbättra mig, men hålla bra nivå. Jag tror så länge jag håller mig hyfsat skadefri och kan få kontinuitet. Så ja, men jag tror det bidrar till att det är fortfarande roligt. Det är inte kul om man blir skadad hela tiden och inte kan träna så som man vill.
Nej.
Och det var, så hade jag några år kring 2015-2018. Var hela tiden sporadiskt. Kunde komma tillbaka och göra något hyfsat lopp och sen var det skadad igen. Och då kom jag ihåg att jag började fundera i tanken om att sluta. Jag har 2018 som mitt sista år. Så jag började få ordning på skadorna igen och då blir det roligare igen.
Ja. Men hur...
Taget.
Det är ändå ganska många år som du hade så. Hur motigt var det då? Alltså... Mm.
Det var motigt, men det var ju också att mellanåt så fick jag se vad jag kan när jag väl får lite kontinuitet. Vilket tror jag sparar mig att komma tillbaka från skadorna. Att jag visste att har jag bara lite kontinuitet så kommer jag kunna prestera igen.
Ja. Hur har träningen gått nu då, senaste tiden för dig?
Det har gått bra senaste 5 veckorna ungefär. Innan dess så var jag sjuk flera tillfällen på en kort tid. Jag tror 3 gånger på 3 månader. Vilket var lite frustrerande. Men nu har det funkat bra i 5 veckor då. Ja, jag ska köra hårt en vecka till och sen börja lätta lite grann. Sen är det Boston Marathon i tanken.
Ja, för det är Boston Marathon som är nästa lopp för din...
Jajamän, det är tränfys nu.
Ja. Vad har du mer framåt då? Hur ser planeringen ut för kommande säsong?
Ja, egentligen har jag bara fokus på Boston så ska jag ta en ny funderare. Efter det, hur det kan bli senare i höst, där det finns flera olika möjligheter. Men jag vill ta fokusera på här och sen återhämta mig, börja sätta igång träningen och där samtidigt börja blicka framåt och vad jag ska rikta mig in på.
Ja, men hur länge tror du att du kommer hålla på med löpning? Eller satsa sig som det är?
Nej, men... Ja. Jag drar väl ner lite grann tappningen, men samtidigt så tror jag kan ändå fortsätta prestera kanske ett år till. För jag har så mycket i bagaget, så även om jag tränar lite mindre så tror jag det går att prestera. När man tränar så mycket som jag har gjort i så många år. Så egentligen tar jag ett år i taget. Men någonstans vill jag gärna för att det ska funka hålla hög nivå i år och nästa år skulle vara kul. Jag fyller 45 nästa år och eller så är det kul att slå lite rekord, men även kanske se om jag blir sugen på veteran-VM som går jättebra här hemmaplan.
Mm.
Så att, ja, det vore kul att i alla fall hålla bra nivå fram till dess.
Ja. Ja, men det är kul att du fortsätter. Jag tycker det är väldigt inspirerande att se.
Tack, kul att höra.
Och jag tänkte på det, en som ofta får... frågar om det också är Zlatan. Jag tänkte på det, han fick en fråga om på en presskonferens. Jag tyckte att det var väldigt talande att man får ju tänka här och nu. Han fick en fråga om att han var rädd för skador till exempel.
Mm.
Att så här, i situationer att man kan inte tänka att jag kan bli skadad.
Nej.
För menar man, du är inne på det också tycker jag, så här, man får ju ta vara här och nu liksom, och njuta av det och så länge det funkar.
Och jag är mer... Det är nästan ännu roligare nu, mer tacksam nu när jag står på startlinjen och känner att träning funkar, att jag är i bra form. För det är ingen som jag tar för givet nu. Nej. Vilket jag kanske gjorde mer tidigare.
Ja.
att nu tänker jag, det kan vara sista gången jag har en så här bra form, tänker jag istället.
Då kanske du kan njuta mer också.
Det är njuta mer och även tror jag försöka ta vara på den här chansen mer.
Ja. Men om man tänker så här, om det är någon som lyssnar nu som vill lyckas med sin löpning eller få ett lyft med sin löpning, vad tror du är de viktigaste delarna man ska tänka på för att liksom bli en så pass bra löpare som möjligt? Du som har så mycket erfarenhet i bagaget.
Jag tror dels så bör man köra så allmänt som möjligt. Alltså, man behöver korta intervaller för snabbheten, man behöver långpass, man behöver långa intervaller. Alltså träningsmässigt så gör jag egentligen alltihop. Det går inte att köra bara en grej. Men sen tror jag viktigt att ha lite marginal så man inte kör skiten ur sig på varenda pass. Utan ha några procent kvar. Så, för att försöka liksom undvika skador. För jag tror det är väldigt viktigt att få kontinuitet. För skador dels gör de att begränsa utvecklingen. Man får börja om hela tiden. Då kanske man kommer tillbaka till nivån man var så blir man skadad. Man får aldrig ta nästa steg. Plus att skador kan göra döda glädjen också en hel del.
Mm.
Så att försöka få kontinuitet i sin träning.
Mm. Men jag tänker just när du är iväg så här som ledare, som du har varit nu. Hur mycket frågor får du från folk? Så här, hur ska man, eller vad får du för frågor från folk?
Jag får en hel del frågor. Men det kan vara allt från hur man ska förbereda sig sista veckorna inför maraton. Eller hur man ska träna om man bara har möjlighet tre gånger i veckan. För det skiljer sig mot mig då.
Ja.
Hur man bäst optimerar. Det kan också vara om kost. Så det är lika väldigt brett spektra frågor.
Ja. Hur ska man lägga upp det tycker du? Om man har bara tre pass i veckan?
Ja, men jag tycker även där är bra att variera. Först kanske bara köra distans för att få en viss grund. Och sen så småningom kan du köra en av dem. Lite intervaller en gång i veckan. Och ena veckan kanske lite kortare intervaller. Ena veckan lite längre. Någon vecka är det blandning. Någon form av steg. Och sen den tredje kan vara gärna på helgen lite längre. Att man får ett, ja, men någon slags långpass. Men det beror på vad man tränar för. Tränar man bara för hälsan. Då blir det inte vara jättelångt. Men tränar man för exempelvis halvmaraton, maraton, då behöver man ju få den längre och längre och längre hela tiden.
Så. Ja. Ja.
Det går upp långsamt.
Men hjälper du folk med träning och så också? Eller kör du?
Alltså dels så skriver jag träningsprogram tillsammans med Anders Alkai och Hanna Karlsson. Dels för Göteborgsvarvet, men man kan ju ha det till andra halvmar också.
Ja.
Nu kommer jag även skriva för Göteborgs maraton. Och likadant där kan man använda till några andra om man vill.
Ja.
Så skriver program och sen har jag en del PT och företagsträningar mellanåt. När det funkar. Beror på vad jag hinner med.
Ja, just det. För nu kör du som heltidsproffs med löpningen eller har du något jobb mer vid sidan av? Eller?
Jag har jobb vid sidan av på sportnutritionsföretaget Mårten.
Just det.
Mårten heter det egentligen. Så det är ett jobb som jag trivs väldigt bra med. Så tycker jag funkar med satsning också.
Vad är det du gör där? Eller vad är din roll på?
Jag ingår i sportsmarketing och har hand om atleter som vi samarbetar med.
Ja. Ja, för där kan jag tänka mig att du har väl väldigt brett kontaktnät?
Ja, jag har kontaktnät.
Ja.
Och då kan jag också få nytta av den kunskap som jag har samlat på mig genom åren som löpning.
Ja.
Genom löpningen.
Vad skulle du säga är det största du har lärt dig? Alltså, eller vad är det roligaste du har fått uppleva under? Det är inte bara tävlingar, du har ju rest mycket också kan jag tänka mig. Och träningsläger.
Ja, verkligen. Och skulle jag summera och blicka tillbaka så är det egentligen inte tider och placeringar och medaljer och sånt som jag skulle värdera mest, utan det är ju alla upplevelser, alla kompisar, alla människor man träffat och jag har fått uppleva väldigt mycket.
Vad skulle vara de bästa? Om du var tvungen att rangordna så här, de tre bästa. Vilka svåra frågor jag ställde nu, kände jag.
Ja, svåra frågor. Ja, men jag tror att många upplevelserna är från olika träningsläger, liksom när man tränar tillsammans, umgås, allt från när det var ett stort gäng, exempelvis Sydafrika bort i ett hus och, som med Oskar Käck, Erik Sjökvist, Henrik Skog, liksom olika. Och man tränar och umgås och spelar kort och snackar bara. Och ibland drar på utflykter till safari eller sådana saker. Eller när jag varit rest iväg med min tränare Ulf och bestigit Kilimanjaro och kollat på bergsgorillor i Rwanda. Det är så mycket som är utanför själva, som inte är löpningen, men som är väldigt häftiga upplevelser.
Ja. Ja, det låter väldigt som att du har upplevt väldigt mycket.
Ja, jag har fått uppleva mycket som är häftigt och jag skulle ha väldigt svårt att välja ut en grej.
Men hur mycket tror du kommer sakna den dagen som vi är där, som du...
Ja, men då kommer jag faktiskt sakna mest, tror jag, de här träningslägren. Sen kommer jag ju ha med mitt jobb på Mårten, vara involverad i löpningen då och följa och vara på den arenan så att säga. Och det var på de här maratonloppen och kanske mästerskap och så vidare och träffa atleter och så sett. Men jag kommer väl kanske sakna det här att träna tillsammans och träning däremellan, umgås och känslan var i form. Men jag hoppas jag kan behålla hyfsad form i alla fall. Så. Men den är också, det är häftigt känslan när man är i bra form.
Är det egentligen den man jagar, alltså är det där man vill åt, den där fantastiska känslan när man har den där känslan som du hade på maran, alltså att det känns att det bara flyter på en? Är det därför man lägger ner så mycket tid på det?
Nej, men eller det är fantastiskt när man har dem, men den jagar inte så mycket längre för att det är så sällan man får den så är det jobbigt att jaga den igen.
Ja.
Man inte riskerar aldrig få igen. Utan det är mer att, men som nu exempelvis, jag kanske är i 2.15 form på morgonen och det tycker jag det är jag nöjd med. Sen är det klart man vill ännu mer, men det är för mig att vara i form. När som i förrgår sprang ett långpass 35 kilometer 3.24 i snitt själv och kände att det fanns krafter kvar. Det är skön känsla att man matar på kilometer efter kilometer.
Ja. Men varför tror du att man håller på med löpning nu?
För min del är det helheten, alla upplevelser jag får ut, alla kompisar, alla, vad ska man säga, men även själva löpningen i sig, att det är så lättillgängligt. Jag kan bara gå ut och springa i en dörren, det är tidseffektivt. Det krävs inte mycket utrustning. Det är en väldigt effektiv träningsform som man kan göra överallt, på semestern, hemma, ute, inne, stan, skogen.
Ja, men verkligen, jag håller med dig där. Men jag tänker just där, i Göteborg, där när du skrev ett träningsprogram, Göteborgs varv har du vunnit 2 gånger. Hur är det för dig, det är ju din hemmaplan. Hur är det, och nu skriver du över ett träningsprogram och är med och jobbar med de bitarna där. Hur stort stöd har du under loppet? Jag tänker att det är jobbigt att springa mot dig om man kommer... Du har bra stöd från publiken.
Ja, det har jag. Det är roligt. Men det tycker jag minimera att det har i de flesta lopp i Sverige, även Stockholm Marathon.
Ja.
Det är häftigt när man hör publiken ropa ens namn och så att det är extra roligt. Och så var det också när jag sprang till mitt sprinthinder och sprang i Gud Liggalan i Stockholm, som då heter DN-galan.
Ja.
Att det är publikstödet. Så då, därför blir det alltid extra speciellt att tävla i Sverige jämfört med utomlands.
Ja. Ja, för där är ju igen tycker jag att du är väldigt omtyckt, vilket alltså bland och väldigt ödmjuk. Alltså jag satt och lyssnade på Ring så spelar vi när du var med där. Det var lite roligt. Jag satt och åt frukost så Jag tror han också blev förvånad. Lasse Persson, va? Var det som
Ja,
programledare?
det blev han nog. Jag blev själv förvånad att jag kom fram.
Har du varit med där förut eller var det första gången?
Nej, det var första gången jag ringde.
Ja. Och du kom fram första gången du ringde? Direkt.
Ja, visst, jag fick ringa några gånger med det tillfället då. Men ja, det finns ju säkert många som har ringt i många år utan att komma fram. Så.
Ja, exakt.
Jag måste ha haft det väldigt tur.
Exakt. Hur var skidresan då? För ni skulle åka skidresa.
Ja, familjen skulle åka skidor.
Ja, och du skulle springa.
Jag sprang.
Ja.
Precis. Ja, det gick bra.
Körde du löpande då eller?
Distansen körde ute och så körde jag kvaliteten på löpan.
Ja. Ja, men det var bara kul att du var med. Att man blev... så, ja, men jag tycker att det säger ganska mycket om dig. Du är så ödmjuk och trevlig tycker jag.
Ja, men tack snälla, tack.
Men finns det något så här favoritpass som du har?
Ja, det skulle vara långpassen faktiskt. Det är favorit. Och sen gärna, ja, det ska vara de här lugna passen när man är gärna flera och bara springer och pratar och tiden går fort. Annars de här där är uppdelat att det går fort efter ett tag. Lite lugnare, lite snabbare delar så har man olika delar sig framåt.
Ja. Har du något pass som du inte tycker om det?
Ja. Alltså, inte så mycket nu kanske. Det var mer en del pass när jag körde när jag sprang i 30 meter hinder. Alltså sådana typiska syre, mjölksyrepass. Kunde vara men, 3-4 gånger 2000 i 5000 meters fart. Eller jag kommer ihåg en när jag sprang inte 1500 så ofta, oftast bara en gång per år.
Ja.
Då kunde det vara lite förberedande inför 1500. Jag sprang 1200 meter i stort sett 1500 meters fart. Jag tror om det var att man passerade på 233 eller något sånt på tusingen
ja.
Eller under. Och ja men det är ju man inte så snabb och inte, jag tror inte jag är så mjölksyretålig heller.
Nej.
Och de har ont i huvudet då efteråt. Det är så, ja, de är lite hatfattiga ska jag säga.
Men de kör inte nu så ofta?
Nej, de kör inte nu.
Du saknar inte dem då heller?
Nej, verkligen inte. Jag kör gärna överfart och så men det kan man göra ändå utan att få köra mjölksyretålig.
Ja, exakt. Men du, tycker du att det är någonting vi har missat här i samtalet eller något som du vill tillägga?
Nej, men det finns ju mycket som helst att prata om.
Ja, jag vet.
Det har varit bra det. Jag går inte upp allting.
Ja, men det var superkul att du ville vara med och att du tog dig tid till att vara med.
Ja, men tack.
Så önskar jag stort lycka till på loppen framåt här.
Tack så mycket.
Tack, tack här.
Tack för att du fick vara med. Ha det bra.
Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Mötlöparen där vi får träffa Mustafa Mohammed. Och jag önskar Mustafa stort lycka till i Boston och med alla de lopp som kommer under 2023. Och jag hoppas att vi ses på någon tävling. Det vore otroligt kul att få springa mot dig igen även om jag är en bit efter. Jag har inte så mycket mer att säga utan jag tackar återigen för att du har lyssnat. Och stort tack till Helsingborg Marathon som är med och sponsrar podden. Surfa in som sagt på helsingborgmaraton.se och anmäl dig till något av loppen. Antingen om du väljer att springa maraton, halvmaraton eller stafetten. Och så för alla barn, Kids Run. Surfa in och anmäl dig redan idag. Mitt namn är Marcus Håberg och det är jag som gör den här podden. Jag är snart tillbaka igen med nya avsnitt. Så länge, ta hand om dig. Hej då!